Till dagens text som kommer från första Samuelsboken, kapitel 17 och 41-47. Samtidigt gick filistén Goliat framåt och kom allt närmare David, och hans sköldbärare gick framför honom. Då filistén såg upp och fick se David föraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David: menar du att jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Och han förbannade David med hjälp av sina gudar. Sedan sa filistén till David: kom hit till mig så ska jag ge dig kött åt himlen. Ska jag ge dig som kött åt himlens fåglar och markens djur? David svarade då filistén: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand, och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han ska ge er i vår hand. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.
I den här texten så möter vi en stor Gud som är mäktig och förmår göra precis vad som helst. Det är ungefär vad vi sjöng i den här sista lovsången. You have no rival, you have no equal. Du har ingen dig lik, Gud. Det finns ingen som är dig like. Gud är helt stand alone. Gud är helt unik. Och ibland tror jag att vi tenderar att se lite på Gud som någon snäll figur här borta. En positiv kraft, och Jesus blir den här gullige, snälla personen. Men Bibeln målar en mäktig Gud som har makt att förmå precis vad som helst. Så i dagens bibeltext så möter vi en mäktig Gud. Och det slog mig i den här lovsången att vi behöver liksom byta ut våran kompis Jesus mot den mäktige. Visst, han är våran kompis, han är våran vän. Men han är också mäktig och har all makt i himlen och på jorden. Och det är inför honom vi samlas idag. Det är honom vi bär med oss ut i veckan utifrån den här gudstjänsten. Mäktig Gud, evig fader. Är ni med mig? Amen. Innan jag går in i predikan så vill jag bara påannonsera nästa vecka.
Hörs jag eller? Bra. Jag gillar att höras.
För nästa vecka nämligen så kommer min kära far hit för att predika. Och för mig är det ganska speciellt, därför att min far har varit pastor i princip hela sitt liv, och han är den som har fostrat mig upp i den kristna tron, men också den som har fostrat mig in som kristen ledare och som pastor. Och han var den som tillät mig predika första gången när jag var 18, och liksom sen har det kört på. Och han har också varit Pierres mentor och lett upp honom, och liksom Tobias har jobbat upp med min pappa i många år. Och på många sätt speciellt att han får komma hit, lite äldre än vad jag är, men för mig känns det väldigt fint. Så kom nästa vecka. Jag tror att han också har ett härligt gudsord. Han ska predika över Josef och hans liv. Så det var lite så här påannonsering om nästa vecka. Yes. Vi ber innan vi går in i predikan. Herre, jag tackar dig för ditt ord som jag fått höra läsas här. Och jag ber nu här att när jag ska få lägga ut det här ordet och förkunna det här ordet, att det ska bli ett tilltal in i våra liv. Ett tilltal in i vår tid. Där ditt ord blir levande, där ditt ord träffar våra hjärtan, där ditt ord verkar i våra liv. I Jesu namn. Amen. Kan jag få mitt vatten där, Pia? Jag glömmer det. Tack. Härligt. David och Goliat. Vi har hört en litet stycke ur den här texten från första Samuelsboken kapitel 17. Så vi har hört några verser läsas för oss om berättelsen från David och Goliat. Och troligtvis en del hävdar att det här är den mest kända bibelberättelsen från Gamla Testamentet. Jag vet inte om det är, vem kan bestämma om det är det. Men liksom oavsett så kan vi nog vara överens om att det är en av de mest välkända bibelberättelserna som finns, berättelsen om David och Goliat. Och än idag i sekulära kretsar så refererar man till David och Goliat-syndromet. Så som liksom när en underdog, någon otippad, möter liksom någon stor, vet, i idrott eller det kan vara i var som helst. Liksom, så är det David och möter Goliat. Så liksom det finns liksom, man relaterar till det här än idag. Och vi som människor älskar hjälteteman. Jag vet liksom inte om mina grabbar, han blir 2 år innan de börjar prata om superhjältar och liksom hjältar och sådär. Så på något sätt, liksom, vi älskar superhjältar, vi älskar hjälteteman. Och särskilt när en underdog, när någon otippad är den som vinner. Det är liksom, det bara triggar något hos oss. Wow! Liksom, vi älskar det där. Och det har gjorts otaliga filmer och böcker liksom, på det här temat. Hur den här oväntade vinner över liksom, etablissemanget eller liksom, över den förväntade. Och jag är en sån som jag älskar sådana filmer. Jag går på det varje gång. Jag liksom tycker bara, wow, vilken härlig film. Och det var ju rätt person som vann. Och liksom, det var förutsägbart och härligt. Liksom. Jag bara köper hela konceptet. Men jag tror att vi gillar det där liksom, när man slår från underläge och vinner. Och den här berättelsen om David och Goliat är i sanning en riktig hjälteberättelse. Men frågan är vem som är hjälten. Är hjälten den som vi vid första anblick tänker att det är? Tanken med den här serien som vi har nu, vi kallar den på engelska Sunday School Revisited, det är alltså söndagsskolan återbesökt. Vi liksom återbesöker klassiska söndagsskoletexter. Och tanken är liksom att vi kanske ska på något sätt kunna kasta lite nytt ljus över de här klassiska berättelserna och på något sätt göra de här berättelserna levande igen. Därför att Bibelns berättelser, och inte minst de här berättelserna från Gamla Testamentet, har så mycket att förmedla. Ofta kanske man bara tänker liksom, att det är en kul berättelse och sådär. Men det finns så mycket i de här berättelserna om vem vi är, om vem Gud är och om hur Gud faktiskt handlar med sin skapelse. Så nu är vi i första Samuels bok kapitel 17 och där upptäcker vi att det finns två folk, Israel och Filister, och de verkar gilla att bråka med varandra. Därför att det gör de titt som tätt. Snarare är det väl så att de kanske inte gillar att bråka varandra, men filisterna, som troligtvis var ett havsfolk, de ville kliva upp på land, bli landkrabbor. Så de var liksom på att inta land, så de ville också inta Israel. Så nu står de här igen, de har ställt upp sig vid Terebintdalen, några kilometer utanför Betlehem. Och där har de samlat och bjudit in Israel till strid. De har samlat sina härar och där står de på varsin sida om Terebintdalen. Och Israels mannar under kung Sauls ledning har dragit ut för att försvara sig. Och nu står de här på varsin sida och väntar. De har stått faktiskt här i 40 dagar på varsin sida om den här dalen och tittat på varandra. Normalt sett i ett sånt här läge så hade de varit i strid för länge sedan. Men den här gången var lite annorlunda, därför att den här gången så hade filisterna ett S i rockarmen. De hade en ganska stor rockarm, tror jag, för där skulle nämligen Goliat få plats. En mäktig krigare, Goliat, en bjässe till krigare, en filiste som de hade plockat fram och vara med i filisternas här. Och det intressanta är när vi läser i kapitel 17 i första Samuelsboken, så liksom det är inte så att Goliat nämns i förbifarten, utan det är den längsta beskrivningen av sitt slag i Gamla Testamentet. En jättelång beskrivning om denne bjässen Goliat, hur mäktig och cool han är. Det är som att författaren verkligen vill göra poängen tydlig. Det här är ingen kille man leker med. Det är ingen man vill möta i en mörk gränd. Han är en skräckinjagande best. Han är någonstans mellan 2 och 3 meter lång. Det går lite isär vad man liksom olika manuskript. Men någonstans, han är stor, han är längre än mig. Och hans rustning, bara hans rustning, väger över 60 kilo. Bara själva spetsen på hans spjut är som 7 mjölkpaket. Alltså inte spjutet, utan spetsen väger över 7 kilo. Liksom bara en riktig klump. Så man förstår lite hans kraft och texten bara fortsätter att måla ut hur mäktig han är, vilken cool rustning han är och hur stark han är. Han beskrivs in i minsta detalj. Och jag tror att hela poängen med det här, att författaren vill göra det liksom oundvikligt att missa poängen. Nämligen att Goliat, han är i mänsklig kraft helt oövervinnelig. Han är liksom bara... Israels armé sägs nästan ingenting om. Snarare två kapitel tidigare så står det om att de kom till strid oförberedda, hade inga vapen och ingen rustning alls. Det är det här bondeuppror liksom. De greppade liksom en grep och tog på sig i hatten liksom. Så han är Israels armé liksom bara, vi vet inte, det står inte exakt om den här striden, men troligtvis så kan det vara samma sak i den här striden, att de liksom hade ingen rustning alls, och sen så målas Goliat upp som den här liksom giganten, fullutrustad. Och Israels armé, möter vi i texten, de är med all rätt vettförskrämda, livrädda. 40 dagar så har Goliat gått fram varje morgon, varje kväll och utmanat till strid. Och ingen har ens tänkt tanken att utmana denne Goliat. Filisterna, de ville spara sina egna liv. Kanske är det som är motivet, därför att de liksom vill inte bjuda upp till en vanlig strid, utan de istället vill bjuda upp till en mot en strid där de skickar fram Goliat. Och där står det i vers 8. Goliat stod och ropade till Israels här: varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag en filisté och ni Sauls tjänare? Välj ut åt er en man som kan komma hit ner till mig. Om han klarar av att strida mot mig och slå ner mig, skall vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår ner honom, skall ni vara våra slavar och tjäna oss. Filistén fortsätter: jag har idag hånat Israels här. Skaffa fram någon så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad filistén sa, det blev de förskräckta, förfärade och skräckslagna. Ser ni bilden? Den här mäktige mannen. Och så liksom den här armén som darrar av skräck. Och det är här som David kommer in i bilden. Texten har målat upp Goliat, den mäktige. Texten säger inte så mycket intressant om David. Dra lite släkthistoria eller sådana här grejer. För att det finns inte så mycket coolt att berätta om David. David står på något sätt med mänskliga ögon i total kontrast till Goliat. Om Goliat beskrivs som den fruktade krigaren, så beskrivs David som den späde unge pojken. Tre av Davids äldre bröder var med i Israels armé. Man mönstrade vid 20 års ålder. Och David var yngst av 8 bröder. Så de tre äldsta var med. Och David var yngst av 8 bröder. Detta betyder att David var en ung pojke. Troligtvis då en bra bit under 20. En liten kille. Men David var utvald av Gud. Vi läser i kapitlet innan, i kapitel 16, hur profeten Samuel smörjer denne pojke David till kung. Och det står att Herrens ande kommer över honom, som vi pratade om förra veckan. En profetisk handling. Profeten Samuel gör en profetisk handling som än så länge såg ut att ha ganska långt kvar till sin infrielse. Än så länge var nämligen David fåraherde som inte ens tog hand om sina egna får, utan han passade pappas får. Och så här tror jag det kan vara med det profetiska ibland, att vi får ett tilltal och vi fattar inte hur ska det här kunna bli möjligt. Men då får vi hålla fast vid det i tro och veta vad Gud har sagt. Så var det för David. Han hade nog tagit till sig det som hade hänt i kapitlet innan, och liksom i sitt hjärta, och vilade i att Gud var med honom. Herrens ande var över honom. Men David var en fåraherde. Och i det här läget så hade Davids pappa Isai, han hade bett David att ta några bröd och några ostar, alltså lite mat, och springa bort till Ferebintalen och till Israels armé för att ge mat och proviant till armén, men också för att kolla att hans bröder mådde bra. Ett till synes väldigt oansenligt enkelt uppdrag. Ta de här bröden, ta de här ostarna, gå bort till armén och lämna de här sakerna. Och kolla, när du ändå är där kan du kolla hur dina brorsor mår. En springpojke, en fåraherde. Men en springpojke och en fåraherde som kommer att förändra Israels historia. Som kommer att förändra hela det här dödläget som Israel hade hamnat i. Mitt i det vardagliga. Bröd och ost. Coop, Ica, Hemköp. Är ni med mig? Mitt i det vardagliga så kommer Gud med sitt övernaturliga. Det naturliga, övernaturliga livet. Gud låg bakom allt. Det viktiga var inte de här ostarna och de här bröden. Det var en ursäkt för Gud att få David att flytta på sig. Att bege sig dit han skulle vara. Rätt stund, rätt tid, rätt plats. Gud låg bakom allt och bröden och ostarna var liksom Guds sätt att demonstrera sin makt och sin härlighet och sin ära. Så är det också för dig och mig att mitt i det vardagliga vill Guds härlighet uppenbaras. Gud vill verka mitt i det naturliga med sitt övernaturliga. I våra samtal med varandra och andra. I våra tankar, i våra handlingar, mitt i det naturliga livet, i det vardagliga, vill Gud komma och uppenbara sin härlighet. David kommer till terebintdalen, han lämnar ostarna och bröden till förrådschefen. Han hälsar på sina bröder och då hör han en röst som får hela Israels här att skaka. Och han själv undrar, vad är det som är på gång? Och han tittar upp och där får David sitt första möte med Goliat. Och det står i vers 23. Medan David talade med sina bröder, se då trädde stridsmannen som hette Goliat fram, filisten från Gat. Han trädde fram i filistenas här och talade på samma sätt som förut. Också David hörde det. När Israels män såg Goliat blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Israels män sa, se ni den där mannen som trädde fram där? Han kommer för att håna Israel. David frågade männen som stod bredvid honom. Vad får den som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Ty vem är denne oomskurne filiste som vågar håna den levande gudens här? Hör ni, det väcks någonting inom David. Vem är den där? För första gången faktiskt i Bibelns blad så citeras Davids ord. Tidigare kan vi läsa, liksom, det har beskrivits om David, den här lilla rödlätta fina pojken. Men för första gången så citeras Davids ord. Vad får den som slår ner den där filisten? Och lite intressant när jag läser den här texten, så liksom om man stannar där. Vad får den där som slår ner den där filisten? Det är lite som att man kan tänka, om man inte läser vidare, så kan man tänka att vad är det här för lyckosökande kille? Vad är det här för kille som är ute efter egen ära? What's in it for me? Vad kan jag vinna? Här är ju chans att bli hjälte. Här är chans att kanske få lite pengar, rikedom och ära. Vad kan man tjäna på det här? Men så fortsätter vi att läsa. Så ser vi att David inte var en lyckosökande framgångsteolog som sökte egen vinning från Gud. Ganska långt därifrån. Tvärtom, David var en liten kille som brann av iver för Gud. Som brann av iver för Guds ära och för Guds folk. Vad får den som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Ty vem är den där oomskurne filisten som vågar att håna Israels här och Israels Gud? David ville ta bort skammen från Guds folk. Det är inte rätt att Guds folk lever i fruktan och nederlag. Det är inte rätt att Guds folk är liksom får gömma sig. Vem är den oomskurne som hånar Guds folk och Gud själv? När Guds namn blir vanärat, då blir David vansinnig. Allt för ofta tror jag att när Guds namn blir vanärat, då är vi likgiltiga. Men om vi älskar Herren vår Gud av hela vårt hjärta, när Guds namn blir vanärat, då blir man vansinnig. Och David, det reste sig någonting i honom. Herrens ande kom över honom. Vem är den här? När Goliat hånar den levande Gudens här, när Goliat hånar Guds folk, då hånas också Gud. Och då kan David vare sig vara tyst eller stilla. Davids första ord i Bibeln visar inte på en egocentrisk person som är upptagen av vad kan jag vinna på det här? Nej, vi ser att David, han hade Guds ära som drivkraft. Och i den stunden tror jag David blev fast beslutsam att ta sig an Goliat. Inte bara liksom en egen tanke, utan han kände sig manad och kallad av Gud. Och så kan det vara. Vi känner Guds kallelse. Men sen stöter vi på lite motstånd på vägen. Nej, men det var nog inte Gud. Vad jobbigt det blev nu. Så var det också för David. Goliat med stort G var inte den enda Goliat som David behövde övervinna på sin väg att övervinna den verkliga Goliat. Utan en massa små Goliat som dök upp och ville slå ner Davids liksom mod och få honom att tappa balansen. Jag vet inte om du har varit med om det. Man har fått möta Gud. Fått så här riktig upplevelse. Sen händer någonting och så bara, nej. Jag går tillbaka till mitt vanliga igen. Så kunde det varit också för David. Davids första Goliat att övervinna var hans äldre bror Eliab. Och Eliab, han verkar vara en sån här typiskt jobbig, dålig storebror. Det finns ju, de här storebröderna kommer i olika sorter. Det här var liksom sorten jobbig. Och han vill liksom sätta David på plats. Förminska honom. Vem tror du att du är? Går du hem och gullar med dina får? Det är där du är hemma. Låt oss stora grabbar ta hand om det här. Men David, han övervinner sin storebrors avundsjuka. Och han går vidare fast beslutsam. Och nästa Goliat som David behöver övervinna på sin väg mot den verkliga Goliat är kung Saul. Så nu kommer liksom först lite brorsan. Liksom. Ja, men det kan vi väl ta. Men sen kommer kungen. Det är lite jobbigare läge. Det blir svettigt här. Har jag verkligen hört från Gud? Är jag verkligen på banan här? Det är ju ändå kungen. Och kanske när vi ändå läser texten så tänker jag att kung Saul kanske agerar i välvilja. Vi vet inte, men oavsett så blir allting fel. Också Saul förminskar David och han säger i vers 33. Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot denne filisté. Du är ju bara en ung pojke och han är en krigare ända från ungdomen. Fienden vill alltid förminska och förnedra. Förtvina, skrämma och få oss att ge upp. Men David, han vet på vem han tror. Han vet vems kraft som är över honom. Så han är fast övertygad om att inget kan stoppa honom, att Herren är med honom. Och David ger svar på tal. Jag tycker det är så gött. Och säger David så här, Saul, tappa inte modet. Din tjänare, David, har gått i vall med sin fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får från jorden. För då följde jag efter vilddjuret. Jag slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Alltså vilken, wow, kom igen, lejon och björn. Om vilddjuret då reste sig upp, ser ni björnen? Om då det reste sig upp mot mig så fattade jag tag i manen, slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagits både mot lejon och björn. Det skall gå med denne oomsugne filisté så som den gick med vart och ett av dessa djur. För han har hånat den levande gudens här. Och David sa vidare, Herren som räddade mig undan lejon och björn, han skall också rädda mig från den där filistén. Saul tappar fattningen och säger, David, jag tror dig. All in, gå och må Herren vara med dig. Men det är inte riktigt över ännu. Därför att Saul gör ett sista försök att liksom få David att tappa balansen. David, du kan inte bara gå så där. Du kan inte bara gå, du har ju bara ett skynke och liksom en väska. Se på honom, ta på dig min rustning. Så Saul, han hade en rustning, han hade vapen, han hade svärd, han hade spjut. Saul ville ändra på David. Du duger inte riktigt som det. Okej då, du får göra det här, men vi måste ändra lite först. Men David var inte intresserad av vare sig rustningen eller Sauls vapen. Därför att David hade andra vapen. David stred inte i mänsklig kraft på ett mänskligt sätt. David visste att nyckeln till hans seger var vare sig svärd eller pansar. Nyckeln till seger, det var att Gud stred för honom. Så David säger tack, men nej tack. Och han går ut för att möta Goliat öga mot öga. Och jag tror att David hade med sig detta i bakhuvudet som han precis har beskrivit. Att Gud hade varit med honom förut och gett honom seger mot både lejon och björn. Det funkar inte i mänsklig kraft. Gud hade varit med honom och gett seger tidigare. Det Gud hade gjort för David bakåt gav David tro för vad Gud kunde göra för honom framåt. Som Guds folk får vi aldrig glömma vad Gud har gjort för oss. Därför att det han har gjort för oss är inte bara något som var bra då, utan det är något som vi får ha med oss så att vi får tro för att leva framåt. Tro för vad Gud förmår. Så var det för Israels folk. De blickar än idag tillbaka på hur Gud befriade dem från Egypten. Guds mäktiga hand har varit med dem. Du och jag ska inte förakta det Gud har gjort bakåt, utan låt det få bli en språngbräda på ett sätt för vad Gud vill göra framåt. Så David, han gick med tro i ryggen framåt för att möta Goliat. Israels här, de darrar av rädsla. Saul, han vet inte vad han ska ta till sig. Goliat är för mäktig. När David kom in i bilden så var Israel i ett helt kört läge. Allt talade för att filisterna skulle vinna och att Israel skulle bli slavar under främmande makter igen. Det är läget när David kommer in i bilden. Det är här han kliver in på arenan. Israels armé är oförmögna att rädda sig själva. Vad gör David? Han kliver in som en ställföreträdare för hela Israels här. För att göra vad då? För att rädda hela Israels folk. Ingen annan kunde ta striden än David. Ingen annan trodde att David kunde ta striden. Men David visste att Gud var på hans sida. David framstår som en riktig underdog i sammanhanget. Den lille, den klene, inte kan väl du, springpojken, fåraherden. Men David, han varken talade eller agerade som en underdog. Jag har brottats med både lejon och björn och segrat. Herren har redan gett mig Goliat i min hand. Vers 40. David tog sin stav i handen. Han valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken, lade dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot filisten. Samtidigt gick filisten framåt och kom allt närmare David, och hans sköldbärare gick framför honom. Då filisten såg upp och fick se David föraktade han honom. För David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Vad är det för fel på röda kinder? Jättefint. Han sa till David, Goliat sa till David: menar du att jag är en hund, eftersom att du kommer emot mig med käppar? Goliat kände sig förnedrad. Han hade förväntat sig någon form av strid. Där kommer en pojke med en käpp. David svarade filisten: du kommer emot mig med svärd, spjut och lans, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand, och jag ska slå ner dig och ta ditt huvud. För mig är det liksom här i den här versen, de här 2 verserna, så liksom hela berättelsen kulminerar. Du kommer emot mig i mänsklig styrka och makt. Du kommer emot mig med vapen, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Det är så vi vinner våra strider, mina vänner, i Herrens namn. Insikten om att Gud är med dig.
Och hela David säger, och hela Israel ska förstå. Han fortsätter att tala till Goliat. Hela Israel ska förstå att Israel har en Gud. Hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Därför att striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Man kan tycka att det här bara är en beskrivning av en underdog fight. Eller man kan tycka att det här är en beskrivning av en kaxig kille som bara kommer och käftar upp sig mot någon som är större. Men faktum är att det här är så mycket mer. Davids ord är fyllda av teologi, av Guds tro och fokus. David är så gudscentrerad i den här berättelsen. Han sätter inte fokus på sig själv. David gör inte sig själv till hjälte, utan hjälten i Davids värld är Herren Sebaot, Gud själv. Vem är hjälten i Davids värld? Var inte han i närheten av att vara en hjälte? I Davids värld fanns det bara en hjälte, Herren Sebaot. Stridsmannen ur Davids perspektiv, det är inte David själv, det är Herren. Visst, Goliat, jag ska idag slå ner dig. Men vet du vad? Det är Herren som gett dig i min hand. Och det är Herren som befriar sitt folk. Det är striden, den är inte min, utan den är Herrens. Så talar en man som inte har sitt eget i fokus. Så talar en man som har Guds ära i fokus. Så talar en kvinna, en man som är uppfylld av trons ande, av Guds ande. David, han var blott ett redskap, men Herren var den som verkade. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd eller spjut som Herren räddar. Herren vinner inte seger genom mänsklig styrka, utan genom sin tjänares svaghet. Herren vinner inte seger genom sin tjänares styrka, utan genom sin tjänares svaghet. Berättelsen i sin helhet visar på David, alltså hela kapitlet, hela sammanhanget, visar på Davids litenhet. Denne lille pojke genom vilken Gud vinner en förkrossande mäktig seger. Gud vinner seger genom det som är svagt i världens ögon. Ja, men kyrkan håller väl på att dö ut, är det inte så? Finns väl ingenting kvar med det? Det är väl ingen som är intresserad av söndagar och gå till kyrkan? Vi kan väl göra något annat istället. Det som är svagt i världens ögon, det kan Gud göra precis vad som helst med. Så det vi håller på här är inte en demonstration. Ja, det är en demonstration av svaghet och en demonstration av hans styrka. Vi tror att den här staden ska bli förvandlad, inte genom vår mäktiga styrka, utan genom att Herren har makten. När vi tillber honom, om vi är 10, 20, 30 eller 100 eller 1040, spelar ingen roll. Därför att hans är makten. Hans är äran. Det är Herren som strider för sitt folk och han kommer inte förlora. När vi är svaga så är han stark. Och hela berättelsen fortsätter, och ni kan resten av berättelsen, med hur David tar upp en sten. Och det är ingen liten fjuttsten, det är en sten stor som en baseballkula ungefär. Han slungar iväg den och Goliat faller. Och Israels här ger upp ett härskri. Och fyllda av mod så jagar de filisterna ur landet. David kliver in, räddar sitt folk. Och tack vare hans seger så vinner hela folket seger. Jag är snart färdig. Vem? Min sista punkt heter David och Goliat i evangeliets ljus. Vem är hjälten i berättelsen om David och Goliat? Därför att berättelsen om David och Goliat, det är en berättelse om en hjälte. Och David, han är en förebild på hur vi kan våga allt för Gud. Eller kanske snarare med Gud. Absolut. Låt oss se upp till David en stund. Hans tro, hans mod. Men för David så finns det bara en hjälte i denna berättelsen.
och det är Herren Sebaot, Gud i hög person. David gång på gång vill peka på den som i sanning vann striden. Det var inte Saul, det var inte Sauls armé, det var inte ens David. Det var Gud som vann striden. Vi porträtterar oss själva lätt som David i berättelsen om David och Goliat och andra liknande berättelser. Kanske är det så vi har hört den här berättelsen och lärt oss den här berättelsen i söndagsskolan. Vi ska vara som David. Kom igen nu. Fast en sång, jag vill likna David och jag vill likna Daniel, kanske det var, men skitsamma. Samma poäng. Liksom, vi kanske har lärt oss att David, vi ska vara som David. Absolut, det finns en uns av sanning. Det finns sanning i de orden. Vi ska vara den starke. Att vi andens kraft övervinna. David är en förebild i överlåtelse och tro. Men lyssna, min kära vän. Vi är inte David. I ett större perspektiv är vi snarare Israels här. Vad säger du? Du och jag, vi saknar egna vapen. Vi saknar egen rustning. Vi står hjälplösa inför syndens makt. Israels armé, helt hjälplösa. Goliat, hur ska det här gå? Nej, det går inte. Vi står helt hjälplösa mot syndens makt. Vi har inga vapen som funkar. Vi saknar rustning. Och Paulus inser detta och han ropar, vem ska frälsa mig? Men Gud vare tack. Jesus Kristus. Halleluja. Israels armé, de står där. Vem ska frälsa oss? Det här går inte. David kliver in. Nederlaget var egentligen redan ett faktum. Vi kommer igen bli slavar under främmande makter. Vem ska frälsa oss? David kliver in som en ställföreträdare och vinner seger för Israels armé och för hela Israels folk. Och det är denna segern som sedan Israels folk, Israels här, kan övervinna och segra. I denna segern som David har vunnit för dem så uppger de ett härskri och så jagar de fienden på flykten i sin egen seger. Nej, i den segern som vunnits för dem. Nej, de är inte kallade till nederlag. Men de är inte heller kallade att vinna segern själva. Utan de är kallade att i denna Herrens seger vinna seger och driva fienden på flykten. Hela den här berättelsen om David och Goliat är en skugga av vad som skulle komma i Jesus Kristus. Hela den här berättelsen är en profetisk pekare mot en frälsare som ska komma som en ställföreträdare och kliva in i ditt och mitt ställe och övervinna den verkliga Goliat för att vinna oss frihet ifrån syndens slaveri. Ser ni bilden? Kung David, stridsman David, hede David, som står i samma släktlinje med den som skulle komma. Vem då? Den fullkomlige herden, den oövervinnelige stridsmannen och den evige konungen Jesus Kristus. Det är en profetisk pekare på den seger som Herren ska vinna för sitt folk, för dig och mig. Och det är med Jesus som är David. Det ser inte mycket ut för världen. Vem är det här från Betlehem? Inget krubba. Och Jesaja profeterar som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Det låter väl häftigt. Han hade verkligen skönhet eller majestät. När vi såg honom, hans utseende inte tilldragande. Han var fraktad över genom människor, en smärtornas man förtrogen med lidande. Lik en som man skyddar ansiktet för. Så fraktad att vi räknar honom som ingenting. Han ser inte ut som någon som kan rädda oss. I människors ögon, ingen hjälte. Han saknar både rustning, svärd och spjut. Men hans vapen är inte av denna världen. Goliats respons när han ser David. Vad har ni skickat en hund som jag ska slakta och ge till himlens fåglar? Jesus var lammet som skulle bli slaktat. som vann seger genom att ge sitt liv för oss och så triumfera över ondskan. Därför att endast kärlek kan övervinna ondskan. Hatiska vapen, svärd och spjut, så vinner inte Herren seger. Endast kärleken som vapen, med endast kärleken som vapen så ser oddsen ut att vara emot honom. Men han vinner en förkrossande seger i vårt ställe. Mina vänner, vi behöver inte vara David, den kaxige och störske. Vi behöver inte övervinna Goliat själva. Men likt Israels här så kan vi ändå uppge ett segervrål, ett härskri, och vi kan gå framåt i full trosvisshet och tjäna Gud. Därför att kungars kung, herdars herde, Herren mäktig i strid, har vunnit en fullkomlig seger för oss. Så att vi kan övervinna synd i våra liv och tjäna Jesus. Så att hela världen får se vem som är kungars kung och herrars herre, nämligen Jesus Kristus. Amen.